Hej och välkommen till Bubblan 2.0 som är tillbaks igen efter ett sommaruppehåll. Och det är Kristoffer.
Och Camilo.
Och jag har kommit på att jag ska sluta göra såna här intron.
För det gillar inte folk.
Ja, nej, egentligen inte så mycket det, utan för jag antar att den som lyssnar vet vad vi är och vad vi pratar om. Jag tror ingen sådär står och vrider på en ratt.
Och så plötsligt, vi kanske ska introducera oss ungefär en gång i kvarten ifall någon råkar komma mitt i.
Exakt, kanske det. Nej, så det var sista gången, så gör det av gammal vana. Ja. Det är kul. Men däremot kanske vi ska prata vad vi ska prata om, och det blir ett gnällavsnitt.
Ja, och vi gillar att gnälla på de som gnäller oftast.
Vem gnäller förutom på gnällspikarna?
Förutom när vi gnäller på Apple, men det har vi inte gjort på ett tag faktiskt.
Nej.
Så att det...
Nej, och nu har du äntligen tagit tag i det här problemet med de högljudda tangentborden som alla klagar på.
Ja.
Det var ju enormt många som skrev bloggposter om att det var så högljudda tangentbord, och så Apple tagit tag i det.
Jo, fast vad det är tangentbord, så är mitt gnäll där är att lite damm pajade min.
Men jag var ironisk. Ja. Det kanske inte framgår.
Nej, det var inte alls ironiskt.
Ingen hade klagat på att det var högljudd. Och alla vet
jag tänkte, har jag missat att folk har
Alla vet ju att det inte är det de försöker fixa. Men eftersom vi lever i en värld där man inte längre säger vad man gör, utan man säger något annat och gör en sak, så har Apple också hoppat på det. Så kunde vi börja med att gnälla på
precis,
Apple.
Precis, vad bra. Men det är inte det vi skulle gnälla om.
Utan
idag.
Vi ska gnälla på webbgnäll.
Ja.
Och anledningen till det är att jag läste två gnälliga bloggposter i somras. Och där den ena var nästan en parodi på en webbgnäll bloggpost.
Var det den om... Det var den med, jag hade ett modem.
Ja, exakt. Ja. Och den följer, jag skrev upp, det är nästan en mall de följer i sitt gnällande. Och den här tog priset med sin sista mening som var... Jag undrar om han skojar nästan, men lite snabbt. Ja. Bloggposten heter The Bullshit Web, och nu borde det ringa varningsklockor hos folk. Och den inleder just med det här hur fantastiskt internet var en gång i tiden.
Nej, han gnäller i och för sig på att det var så fantastiskt långsamt när han hade ett långsamt modem, men att det blev så mycket snabbare sen. Och därefter började han gnälla.
Ja. Och problemet är, och det är just det där, förr då hade jag det här och jag kunde surfa webben, och idag då har jag allting är 10 000 gånger bättre, men det tar fortfarande lika lång tid att ladda en webbsida, och det är befogat gnäll. Och det, sen hamnar det i att man ska gnälla på JavaScript.
Ja, alltså okej, han gnäller just för att det tar så mycket tid att ladda ner, och egentligen är det väl att du... När du besöker en artikel, en nyhetsartikel, vad som helst, så laddar du ner en massa saker som inte berör det du ska se.
Exakt.
Sen gnäller han lite grann på att bilderna är gigantiska och allt det där. Fine. Ja. Men, och där kan jag ge honom att det har ju blivit så av en massa anledningar att du laddar ner din text, men efter det så ska du ladda ner fonter, du ska ladda ner tracking-scripter, och oftast inte en tracking-script, för du vill ju ha 57 olika tracking-scripter eftersom någon har valt att lägga dit dem också. Och så vidare, vilket gör att upplevelsen är mycket långsammare än borde vara.
Ja.
Och där ger jag honom
Allt rätt. Men sen gör han en liten konstig tankevurpa och hakar på den nya trenden som är att gnälla på AMP, Googles Accelerated Mobile Pages standard.
Ja.
Och det finns en hel del gnäll på AMP.
Det har det funnits sedan dag ett.
Ja, och det finns en del jag tycker verkligen är befogat. Men det han väljer att gnälla på, han väljer den märkligaste ingången, att han säger att AMP-sidor laddar snabbare. Men den enda anledningen till det är att folk inte får ladda in alla de här skripterna och fonterna som jag just har gnällt på att de laddar in.
Mm.
Och så landar det här att jag kan göra en snabbare webbsida om jag vill utan att använda AMP. Så därför är AMP idiotiskt.
Ja. Och där kan jag tycka att egentligen är hela poängen med AMP. Alltså, jag kan förstå ur det här open web-perspektivet att man inte vill att det till exempel i det här fallet ska vara Google som på något sätt står för en standard. Å andra sidan kan man vända på det och säga, hade inte Google satt in en sån standard så hade inte folk brytt sig om att göra snabbare sidor i det här syftet. Och sen kan man ju tycka vad man vill. Och oftast, jag menar, om du gör en AMP-sida så kommer den att komma i karusellen i söken och sånt. Och det är klart att man konstruerar och väljer teknik utifrån att Google ska visa det högst upp. Det är kanske inte optimala, men det är, sanningen är att det är så alla sajter gör idag. Och det har, och, så att AMP i det här fallet kan likställas med sökoptimering överhuvudtaget. Och det är ju ingen som gnäller på det sättet. Liksom.
Nej.
Så att jag kan tycka att vad AMP har gjort är fantastiskt bra. Det är i så fall att dels ge ett sätt att göra saker snabbare, dels ge en medvetenhet om att det inte alltid är bra att göra saker superkomplicerade och därmed dra ner på vad man använder sig av.
Ja.
Sen att det är någon corporate som ligger bakom, det är väl det tråkiga med det. Men å andra sidan så behövdes det någon som hade makt att göra detta.
Ja, och sen som alla säger, men det hade vi kunnat lösa ändå med våra egna men bättre teknik.
Folk gör ju inte det.
Nej, exakt. Och även när Google sa att nu kommer vi börja ranka snabba sidor snabbare, så gjorde ingen någonting åt det. Ingen gjorde det. Och det är där jag undrar lite vad de här personerna som skriver gnälliga bloggposter jobbar med. För ibland kan jag tycka att de är lite väl uppe i det.
Plus att ja, det blir också hela den här biten med allting som laddas in och alltså tracking script. Där kan man också säga att det beror på vem du pratar med. För att jag kan lova dig att utvecklare utvecklar inte för att ens sajt ska fyllas med en massa externa skripter.
Nej.
Så att det är andra, vad ska vi säga, externa krafter som ser till att populera, oftast på grund av misskommunikation, att man pratar inte med varandra för att se vad kan man uppnå utan alla de här 1000 skripter. Sen vad gäller fonterna, jag håller med. Jag tycker inte det behövs en unik font för varenda jäkla sajt. Ja. Jesper hos oss kommer inte hålla med mig, men jag ser det mer från performance-perspektiv.
Jo, jag kan ju uppskatta. Jag har märkt ibland att jag tänker, åh, det här är så snyggt ut, vad är det? Och sen upptäckte jag att det var den här nya versionen av Helvetica Neue som är då Back to the Roots, hipster Helvetica.
Ja, finns det en sån? Det har jag missat helt.
Liksom. Jag tror det är MIT's Technology Review som kör med den.
Ja.
Och jag märkte det med en artikel vi ska prata om lite senare. Men det jag vill avsluta med här om hans The Bullshit Web som fick mig att tänka, vad håller han på med? Det är att allt han säger har sagt innan, för länge sedan, av Brad Frost. Som till och med åkte jorden runt och hade ett föredrag som hette just Death to Bullshit. Och då avslutar den här killen sin bloggpost med att säga Death to the Bullshit Web. Och utan att någon gång nämna Brad Frost som har varit ute då i predikat om all bullshit folk laddar in på sina sidor. Och det blev så konstigt. Jag tänkte, det är liksom, kommer du att säga detta en gång till? Vem är han? Varför fick denna spridning? Men han har ju en poäng. Det är väldigt mycket bullshit.
Du hade ju sagt att han gnällde. Jag började läsa, jag höll med honom en bit och sen blir det bara någon slags, jag vet inte, liksom, vad är man ute efter i det här? Vad är syftet med det hela? Jag kan ta om den skulle vinkla sig och säga okej, tänk på att inte ha 1000 skripter som laddas. Tänk på att inte göra så här. Det finns alternativ till AMP, men SEO... Fan, alltså SEO driver i princip en bra procent av all utveckling som man gör. Så det är svårt det där.
Ja, det känns så orealistiskt. Ja. Just det där, jag kan göra en webbsida som laddar mycket snabbare. Ja, det är flera som har sagt det innan. Jag ska nog försöka rätta.
Och sen är det som vanligt. Alltså det är ju en... För jag menar, den här diskussionen kring snabbare, att ladda snabbare, den pratar vi om också. Man kan börja fundera, okej, är det värt att använda sig till exempel av alla olika frameworks för att bygga din sida som kanske inte kräver så jättemycket? Så varför använder man React? Det väger sig och så mycket. Mm. Men samtidigt går det ju hand i hand med att vi som utvecklar och även våra kunder vill inte betala för att man gör om saker. Man ska inte betala för saker som på något sätt är lätta att göra. Och lätta blir de genom att återanvända grejer. Återanvänder du grejer så bygger du bibliotek. Och bygger du bibliotek så hamnar du här.
Ja.
Så att det är liksom inget märkligt att man hamnar i ett läge att man behöver ha saker som du kanske använder 10-20-50%, resten är skit. Men hade du behövt skriva om det från scratch och bara vara special för dig för att minska antalet bytes, då hade projektet tagit så mycket, mycket mer tid. Så det är svårt.
Jo, och det är där jag vet inte om vi pratar om det på en podd eller om vi pratar om att vi skulle prata om det, men jag kan ibland känna att de här keynote speakers som åker runt och pratar på alla webbkonferenser och visar hur fantastiskt mycket man kan göra utan JavaScript.
Ja.
Att de aldrig gör webbsidor åt kunder. Ja. För jag kan också åka runt och säga det här kan jag göra mycket bättre och ladda på nolltid och amp skit och varför har ni massa skripter och reklam på era webbsidor. Men och så sitter folk där i publiken och det är klart det är jättekul att höra och det är kul att skratta åt andra, men sen går man hem och ska göra en webbsida som måste få in pengar via reklam och sådär. Det ibland känns det går, som en verklighetsfrånvända. Nu ska vi göra allt med CSS-animationer. Vem betalar för det, undrar jag.
Ja, visst.
Men, ja. Egentligen det jag tyckte var tråkigast med den här The Bullshit Web, det var att ingenting han sa hade inte sagts innan. Och mycket bättre. Och jag ska rota fram
har du,
de här.
Du har inte ens frågat honom?
Nej, jag orkar inte. Jag har ju lagt ner Twitter igen.
Har du igen?
Ännu en gång lyckats göra mig av med mitt Twitter-beroende. Och hemligheten är som sagt att åka till Kina i över en månad. För då, det tar ungefär en månad att komma ur det där.
Så, och du som precis har blivit så här kompis med kändisar på Twitter.
Ja, vem var det?
Nej, jag vet inte.
Men nej, jag tror jag var elak mot någon kändis på Twitter. Ja. Hur som helst, nu är jag på Mastodon istället, det nya hippa.
Oh, det har jag missat.
Ja, det är jättehipp. Det är till och med så hipp så nu har de stängt. Man kommer inte in längre, men de öppnar.
Och skillnaden mot Twitter är?
Det är att det är open source, striktare regler och folk sätter upp egna så man har olika instanser av.
Så decentraliserat.
Exakt. Så men jag är på den stora noob-hubben och sen finns det typ så här är webbutvecklar-hubben där alla är webbutvecklare där. Ja, och så vidare. Annars är det ganska likt.
Det går lite grann in på en av de här grejerna. Till och med för ovanlighetens skull så har du printat ut en liten grej som vi skulle läsa.
Ja, vi kommer in på den snart. För innan det ska vi prata om nästa gnällpost.
Som inte jag har läst.
Nej, men det var inget nytt i den heller. Den hette,
vilken tur att jag inte läste den.
Ja, How the Blog Broke the Web. Som är allting hon skriver är sant och jag håller med om allt och jag brukar själv ta upp det när jag har föreläsningar ibland. Det är den här att i början var det jättesvårt att publicera något på webben. Nu är det jättelätt att publicera något på webben. Skillnaden är väl att hon har den där bilden som jag tror vi alla kan få ibland att i början när det var nytt och spännande och det var små sådana här webbdesignkollektiv som gjorde experiment. Speciella sidor och det var liksom kul och häftigt och ball och idag är det bara Instagram för hela slanten liksom. Och det är det hon sörjer väl en svunnen tid kan man säga.
Ja, jag förstår nostalgiken i det. Eller rättare sagt, det är ju sant att för länge sedan så experimenterade man mycket mer och det var massa tester egentligen på olika saker. Och om man jämför det med flytten till Facebook och Instagram så är det rätt tråkigt.
Ja.
Att folk konsumerar internet via de här gigantiska plattformarna, det i sig är trist.
Ja.
Å andra sidan så vet jag inte, liksom, det kunde inte ha förblivit det var oavsett vad.
Exakt. Och egentligen, jag kan inte gnälla på något hon säger utan det enda det är väl det att det känns... Det är bokstavligt talat gråta över spilld mjölk.
Det är som att gnälla på att det var så mysigt med icke-elektriskt ljus för länge sedan. För det var så fint.
Ja, ungefär. Ja. Eller det var så gött när jag var 11 år gammal. Nu är jag inte 11.
Nej!
Ja, precis. Men det var lite intressant för mig just. För de kom både de två ganska tätt ihop. Ja, först någon som gnällde där och sen någon då som sörjde den försvunna webben. Och det hänger ju antagligen på att alla känner sig lite disillusionerade nu över webben tack vare allt som börjar dras fram kring Facebook.
Hur har vi siffror på det? Alltså för jag menar, ett tag så var det precis som att alla konsumerar väldigt mycket Facebook och väldigt lite annat. Är det fortfarande så?
Ja, nu borde det väl komma de här, det är ju någon sån här komskår eller vad det är vad folk gör på sin mobiltelefon och det har ju hittills blivit mer och mer Facebook och YouTube och Instagram. Och jag hade blivit väldigt förvånad om det var något annat. Det är ju definitivt
Men jag tänker mer på att dels pratar man väl oftast, i och för sig, den yngre generationen går väl i så fall mer på Instagram och liknande och mindre på Facebook. Men jag kan tycka om kring med att Facebook-användandet känns lite mindre. Ja, nu använder inte jag Facebook i princip alls, förutom för att fånga Pokémon.
Ja.
Men även min fru som använde Facebook innan använde det mycket mindre. Och det känns som att det är väldigt få... Alltså ett tag när Facebook var som störst så var i princip varenda människa där och publicerade vad de gjorde just nu. Idag är det väl mest ett flöde av delade filmklipp.
Ja, jag har ju aldrig haft
Nej, jag Facebook, har sett, jag liksom, jag sett när folk sitter och bläddrar. Det är i princip, kolla en filmklipp, kolla en annan. Det är väldigt lite själv, alltså det är väldigt lite content genererad av människorna som du är kompis med i alla fall, vad jag har sett.
Ja, och men då det är ju där de har sagt att de ska pivot till meaningful interaction, att det då är dina vänners, det de har skapat. Men sen...
Nej, men frågan är, har folk bara vant sig vid att man skapar inte utan man delar? Det är som så här superaktiva Twitter-användare som retweetar bara, ja. Och inget annat.
Och sen är det väl i grupper folk är aktiva. Ja, det är ju någon sån här, vi som bor på det här området i Lund, och så är folk igång och en del skriver bra och andra säger, ja, nu är det en vit skåpbil som...
Jo, men det är som sagt intressant att se om det är där folk konsumerar allting nu eller... Inte, eller mer eller mindre. Men sen visst kan jag tänka mig att det blir en förskjutning mot något av de andra plattformarna. Det är inte det att folk slutar med Facebook och börjar surfa webben som vanligt.
Nej, det tror jag inte heller. Nej. Eller börja läsa böcker igen. Ja. Vi får se.
Ja.
Nej, för det roliga i det här var att sen kom det ändå på den som jag nyss nämnde, MIT's, tror jag, den här Technology Review, där någon skrev en artikel om fyra huvudsätt folk hanterar att de blivit desillusionerade när de känner att det jag verkligen trodde på, det har pajat, och hur folk då gör. Och den heter The Four Ways That Ex-Internet Idealists Explain Where It All Went Wrong. Och då kunde jag ju känna igen det här gnället. De två, och sen mitt eget gnäll i. Men då är det fyra huvuddragen, var det här puristen som menar du att det var underbart en gång i tiden och sen blev det förstört av alla företag och tjäna pengar. Och det håller jag med om.
Och det finns, när du säger det så kan jag liksom genast placera ett antal föreläsningar och liknande som jag lätt kan lägga in i det facket.
Och där är ju jag väldigt mycket, för jag känner ju att vi aldrig lyckats hitta en annan affärsmodell än just annonser är ett stort problem, som jag ser det. Och sen så är det den som då är desillusionerad, bara helt enkelt, som menar att, då, som exempel säger de att nej, men internet var aldrig bra. Och det är först nu vi fattar att det var inte bra. Ja.
Det var pessimistiskt. Den har jag väldigt svårt att identifiera mig med.
Ja, faktiskt. Men nej, ja, det alltså, jag heller. Där känner jag inte.
Puristerna, om man bortser från det, så kan jag förstå just det här att är det de drivkrafterna som driver webben nu, så är det ju, alltså, återigen så här, är det Facebook som driver, är det liknande, det är trist. Sen vet jag inte hur realistiskt det är att man ska skapa en webb 2.0 eller en separat webb som många försöker göra på olika sätt.
Nej, för sen kommer då de hoppfulla som menar att ja, men nu är det på väg mot bättre, och ungdomarna överger Facebook och det här onda som förbryter isär samhällen och fyller oss med idiotiska idéer och gör bra grejer, och jo, nu är det på gång och nu kommer det här nya Mastodon, allting kommer bli bra nu, denna gången kommer vi klara det, men vi får se. För det går in lite i nästa då, revisionisterna, som också menar att vi behöver bara starkare community guidelines och vi behöver bättre verktyg. Vi måste då knuffa folk i rätt riktning så kommer det bli bra. De menar att det var själva internet i sig var bra, men det har
korrumperats
lite. Ja, det har korrumperats. Ja. Så ska man prata om Wikipedia och crowdfunding som bra exempel på att titta, det finns ju faktiskt bra grejer.
Ja, det känns kanske den mest realistiska av dem.
Ja, och jag vet inte, lite, jag är väl lite så här purist och hoppfull. Jag har ju inte helt gett upp, även om jag ibland kan bli supertrött på just Facebook.
Ja.
Vilket då, de som lyckas hitta mig på Twitter kommer säga att det enda jag twittrar, det är så här retweets på artiklar som slänger skit på Facebook.
Ja.
Och där läste jag en helt nyligen, fast det var inte så mycket Facebook, utan det var det här med att vi har börjat skimreading är det nya rökandet egentligen. Att det, Den heter Skim reading is the new normal. The effect on society is profound. Och då är det någon vad det nu kan heta, forskare, hjärndoktor som har forskat på det här, och hon menar att det är jätteviktigt att läsa texter, inte bara skumma igenom dem, utan djupläsning förändrar hjärnan. Det har de kunnat märka då, för ungefär 6000 år sedan, skriver hon, så börjar människor skriva och sådär. Och det har påverkat våra hjärnor. Och det är det, om man läser text på riktigt istället för att bara skumma igenom med sådana F-mönster och Z-mönster och allt vad det heter, så blir man bättre på att ta till sig kunskapen och verkligen internalisera den, som de säger.
Jag hade gissat annars att det var att det är så lätt att missuppfatta själva texten du läser om du skumläser. Men...
Jo, för det att, men det här går på ett mycket djupare plan. Att hjärnan blir sämre på att
ta till
och förstå vad det verkligen står och vad folk vill få sagt. För det är också, man blir sämre på att resonera med hjälp av analogier. Man blir sämre på att byta perspektiv och känna empati. Och man blev också sämre på just kritisk analys och insikter utifrån en text. Och det är inte bara det att man missar grejer, utan det är också det att det är en del av hjärnan som skrumplar bort. Men hon menar ju då att på ett sätt är det positivt. Det är ju bara liksom läs text, så tränar du upp det.
Det är inte det att vi är förlorade.
För det har aldrig varit något som säger, det är inte som tal och syn att det ligger genetiskt kodat, är att vi föds med förmågan att tala och se saker. Utan det här är något vi
du
måste...
tränar upp. Ja. Men finns det några studier som visar att folk skumläser mycket mer nu än tidigare? Eller?
Jo, det är ju det hon utgår ifrån. Och sen har jag inte orkat rota
det. Det som är hemskt då är att då har du dels, om vi nu går till gnällandet, plattformar som försöker pusha för det de tror att du vill ha, vilket gör att du redan där har filtrerat bort mycket av det som kanske vore intressant om du bara söker lite mer. Och sen att du skumläser det. Vilket är i princip den enda anledningen till att jag ibland sakar papperstidning. För att om jag har en papperstidning så läser jag mer än det mest givna. Vilket fick mig också fundera på i helgen när vi hade papperstidning och min dotter satt sig och läste lite tidning. Det skulle hon förmodligen aldrig gjort annars. Så...
Och det är ju roligt, för det är just det många journalister sa, att ja, men du får ju hem där och så vänder du sidan och då är du fullt med nyheter där.
Som du exponeras för andra saker du inte hade tänkt på annars.
Ja, och som du kanske inte ens är intresserad av, medan alla sådana algoritmiska flöden vill ju att du ska läsa så mycket som möjligt. Och de vill ju inte visa det här kanske tysk kornskörd eller vad det nu kan vara. Så ja, om man nu ska vara pessimistisk och gnälla, så finns det ju gott om saker
att
gnälla på. Men just det här att AMP är dåligt för att det tvingar folk att göra det de borde gjort själva men inte gjorde. Just den gnällgrejen blir jag helt... Jag är så trött på att höra det.
Och det är fortfarande frivilligt.
Ja, exakt. Det är fortfarande frivilligt. Och där, men nu läste jag idag var någon ny grej jag får länka till också, att bara en tredjedel av alla som har implementerat AMP märker av en ökad trafik, och kanske lönar det sig inte ekonomiskt.
Fast det är fortfarande en tredjedel.
Ja, 33% om man säger då, där folk jagar. Om alltså, de får 1% ökad click-through rate så...
Precis, alltså när folk jagar så små mängder så är 33% brutalt mycket, skulle jag vilja säga.
Visst,
sen kan man ju säga, är det en gigantisk investering att göra om saker till AMP, så kan man ju ifrågasätta, men det bör inte vara en gigantisk investering.
Nej, det var lite det jag tänkte, så dyrt kan det väl inte vara. Det är ju bara att man, alltså om man har någorlunda koll på strukturen på sina artiklar och väljer rätt artiklar, vilket jag har ju skrivit en handy guide till hur du väljer vilka sidor du ska AMPa. Så kan, det är ju inte så svårt att kräma ut dem i AMP-format.
Och jag menar, återigen, det läggs ju väldigt mycket tid på att få saker att bli bättre sökbara.
Ja.
Det här är bara en sak till i så fall i detta, som dessutom ger andra fördelar visserligen, men det är ju bara en sak till i mycket. Ja. De här 66% som inte fick ökad click-through eller vad det nu kan tänkas vara, kanske har kast content från början, vad jo, vet vi? Ja, liksom...
Exakt, och det verkar lite, för det var de tog upp så några exempel. Det var två jag aldrig hört talas om och glömde bort mig en gång igen. För jag märker ju själv när jag ser en sån här Google-karusell, om det är en liten blixt så väljer jag den.
Jag gör inte det. Jag klickar på det som är intressant.
Nej, det gör inte jag. Jag läser inte ens rubriken. Jag tittar bara, är det en blixt? Jag har inte tid.
Det är därför du läser så mycket nya saker.
jag har inte tid med något sådär här. Herregud, bara ge mig, yes. Men sen tycker jag många är långsamma ändå. Ja. Alltså det är flera gånger, för det såldes ju in som lite som instant articles för Facebook. Du klickar så är den där magisk. Mm. Det har jag flera gånger varit med om att det verkligen
är. Det är för att du så letar upp de mest nischade som ingen har hunnit casha ännu. Ja, så du cashar den för första gången när du klickar.
Hoppar över allt, Washington Post, New York, nej, ge mig det med blixt. Nu har ju för sig både New York Times och Washington Post, AMP.
Ja.
Men också en betalvägg som
gör ja, det har de.
Lite mycket. Och där var det nog en av dem har gjort så att om man öppnade den i inkognito-fönster, för det är ju ett sätt att komma runt betalvägar om de har så här tre gratis.
Ja, ja.
Så säger de, vi märker att du surfar i private mode, så tyvärr det får du stänga av.
Ja, det har jag satt faktiskt under i helgen om det fanns ett allmänt sätt att checka just inkognito-mode eller inte.
Ja, det finns det ju.
Och
då
sen en annan grej jag funderar på är, vad använder folk inkognito-mode?
Ja, det är att komma runt betalväggar det, och det andra som du...
Ja, förutom det andra givna som folk kanske gör.
Ja.
Vad är syftet med det? Är det för foliehattar eller är det för... Alltså, vem... Ja, nej. Den funderar jag på lite grann.
Det är så att du tänker... Ja,
för jag kan tänka mig att om du vill göra saker som ska på något sätt... Där du inte vill ha några spår så är väl inte incognito mode bra ändå. Alltså, jag menar, IP-nummer registreras, allt det där är fortfarande där.
Det var ju det han sa, han som var chef ett tag på Google, han som kom från Microsoft. Han var ute, om du vill slippa virus och hackerattacker ska du surfa i incognito mode. Och så fick ju alla gå ut och säga nej, det är inte så det funkar. Det var fel. Hur som helst, det var det för idag.
Ja.
Tack så mycket.
Tack.
Hej.